120,000 Buddhist monks, nuns, and
now, for the first time, after 6 decades of military dictatorship, a civilian government is now in power.
400,000 Muslim minority Rohingya.
Aung San Suu Kyi is now the state counselor.
A referral to the International Criminal Court must be seriously considered.
En rapporteur spécial.
Uppvisar alla tecken på definitionen för brott mot mänskligheten.
Power should not be absolute. Power should be accountable.
Hej och välkomna till Svenska Burma-kommitténs podcast. Jag heter Mikael Östreich och jag jobbar här på kansliet i Stockholm. Detta avsnitt är ett specialavsnitt kan man säga. För ett par veckor sedan hade vi ett seminarium med journalisten och Burma-experten Bertil Lintner. Avsnittet är en inspelning från det seminariet. Ljudupptagningen är lite sisådär inemellan, men jag hoppas att det ska gå att lyssna på ändå. Jag vill också passa på att be om ursäkt över att podden inte har kommit ut lika frekvent som vi kanske hade hoppats på här på kansliet. Men förhoppningsvis blir det ändring på det i framtiden. Tills dess hoppas jag att ni ska ha glädje av samtalet med Bertil. Moderera samtalet gör Alexander Jätma.
Som sagt, hej och välkomna. Jättekul att se så många här. Alexander Jätma heter jag, arbetar på kansliet på Svenska Burma-kommittén. Och vi har lite sån här medlemsvärvningskampanj idag tänkte jag passa på att säga. Så ni kanske har pratat med mina kollegor redan, men vill ni bli stödmedlemmar och supporta vår föreningsverksamhet så får ni jättegärna ta chansen att bli medlemmar. Men med det sagt så vill jag som sagt hälsa välkomna och välkommen också till Bertil Lintner som väl får man säga är en av våra mest kända Burma-kännare här i Sverige. Och det är jättekul att vi kan ha dig här. Och för er vet jag att många här i rummet känner ju till Bertil och hans författarskap väldigt väl, men för er som kanske är nya så kan man bara säga att Bertil har ju täckt Burma och den vidare regionen i över 40 år, om jag vågar säga så. Och har skrivit flera böcker om landet, har skrivit artiklar, författare och journalist som sagt. Skriver idag mycket i Asia Times, ser vi mycket regelbundet. Och apropå dagens tema då så skrivs det ju en hel del nu från din sida och från andras om just Kinas inflytande och relation till Burma. Och det är det som är vårt tema här idag. Bland annat så utkommer du med en ny bok här, Det nya kalla kriget, om Kinas framfart i Indiska oceanen och implikationer och maktbalanspåverkande effekter från det. Så det senaste jag läste i alla fall i bokväg från dig. Men jag ska inte prata allt för länge. Jag tänkte bara säga något kort om själva upplägget idag. Då har vi ungefär 35-40 minuter på oss och lyssna till Bertil. Sen tänkte jag öppna upp för en frågestund, kommentarer. Och sen tänkte jag vara lite hård och försöka bryta klockan 6, för jag vet att det är vissa som vill hem till familj och middag och allt så. Men ni får gärna stanna kvar efteråt för att vi finns tillgängliga för samtal och jag tror Bertil inte har något emot att stanna efter heller. Men klockan 6 bryter vi, men stanna gärna efter om ni vill. Men med det sagt så hälsar vi Bertil välkommen.
Okej. Hörs det?
Ja.
Okej. Jag ska tala idag om Kina och Burma. Vi får kalla Burma och Myanmar vad ni vill, det spelar ingen roll. Det är samma ord, det är bara två olika namn på samma. Som man säger Sverige eller Sverige, det är ingen annan skillnad. Jag får då Burma för det är lättare så. För ingen kan uttala Myanmar. Det heter inte Myanmar. Det heter Myanmar. Myanmar den gången, om man ska vara exakt på burmesiska. Det finns inget R-ljud där. Men för att undvika den kontroversen så håller vi oss till Burma. Jag ska nu prata om Kina och varför Burma är så viktigt för Kina. Varför Kina lägger så stor vikt på relationerna med just Burma. Som ni säkert vet så har det varit en massa utländska organisationer, länder som har kommit in med en massa hjälpprojekt i Burma för att hjälpa till med något som kallas för en fredsprocess. Som inte är något annat än ett stort skämt för allvarligt talat. Man har skapat något som man kallar för det fredsindustriella komplexet. Alla känner till det militärindustriella komplexet. Men här är det fred som gäller. Man räcker in pengar på illa genomtänkta projekt. Man skapar kultur och korruption och man gör situationen värre. Samtidigt som Kina har en väl utarbetad strategi hur man ska handskas med det här landet. Och den strategin, den fungerar. Och vi kan börja här. Det här är ett monument som står på en plats som heter Chegao. Om ni tänker er nordöstra Burma, gränsen mot Kina, finns en stad på kinesiska sidan som heter Ruili och på kinesiska sidan en stad som heter Muse. Och så är det en flod där. Folk tror att det är floden som är gräns, men det är den inte. Det är en gammal feodal gräns som svingar sig fram och tillbaka. Så söder om floden in till Ruili så finns det då en enklav som är kinesisk som heter Chegao. Den är inte stor, men det är då en landgräns emot Burma där. Och floden kontrolleras av Kina så de kan bygga en bro om de vill utan att fråga burmeserna. Och det ser man då det här monumentet. Det är fyra personer ska det vara som rullar något stort cykel runt objekt. Och definitivt är blicken vänt söderut. Och så står det nere här. Full fart framåt. Bryt nya vägar. Och det är väl inte så konstigt. Men sen ser det ut som löften. Det är en enorm kommers utefter den här gränskorsningen. Här är bron då som går från Kina till Kina. Från Ruili in till den enklaven Chegao, eller landgräns. Här är då tullkontrollen. Här är då själva gränsövergången till Burma. Ja, men här på morgonen så ser man hela karavaner och lastbilar fulla med varor som då ska, inte bara till Burma, utan de går hela vägen till nordöstra Indien, till andra delar av Sydostasien. Så det är en stor och viktig plats för gränshandeln mellan Kina och Burma och resten av Sydostasien och även Sydasien. The Republic of Union Myanmar, där är då en av gränsportarna. Så här ser det ut på kvällen. Höghus, nattklubbar, karaokebar, barer, shopping malls. Allt finns i Chegao. Men varför, det ser inte så underligt att det monumentet står där. Det som passar definitivt in i landskapet där. Men vad som är anmärkningsvärt är att det här monumentet byggdes 1993. Och då såg jag ut på det sättet. Jag var där då. Jag såg bron. Jag såg monumentet. Och jag tänkte, det är en plan. Man bygger inte sånt monument för att risbönderna ska ha ett vackert konstverk att titta på. Det är någonting som går betydligt längre än så. Så då i december 1994 så skrev den här cover story med Far East Economic Review. Burma, China's new gateway. Route for trade, arms and immigrants. Och här visar jag då vägen från Kunming, Lever Ruili, Chegao där och så vidare ner till Mandalay och resten av landet. Jag också nämnde i den här artikeln då 1994 att Kina var intresserad att bygga en hamn här i Ruili. Från Ruili och sen järnväg ner till Ramri som ligger på kusten vid Bengaliska viken för att utveckla handel över resten av världen. Den här artikeln publicerades så var många som skrattade åt och tyckte det där är jävla fjant. Det kan väl inte vara på det sättet. Det finns ju ingenting där. Men det var inte så att jag bara gissade. Och jag är ingen astrolog heller, även om astrolog är väldigt populär i Burma. Jag hade i mina arkiv den här artikeln från 1985 som säger Opening to Southwest, an expert opinion. Den skriver om en man som heter Panchi som var tidigare viceminister av för handel med resten av världen. Artikeln publicerades den 2 september 1985. Så 8 år innan man byggde bron och monumentet. Och vad säger då den här artikeln? Jo, den förklarar att Kina på den tiden hade då övergivit den gamla socialistiska modellen gått över till en mer kapitalistisk ekonomi. Och Kinas utvecklingsmodell från första början var ju väldigt exportorienterad. Och man ville sälja varor till resten av världen. Och därför behöver man givetvis ha hamnar och utlopp till för just den typen av handel. Men problemet när de här ekonomiska reformerna genomfördes då i början på 80-talet, började på den tiden, var att kustprovinserna utvecklades väldigt snabbt. Medan inlandsprovinserna halkade efter. Och det är en fråga om nationell enhet. Varför ramlade Jugoslavien ihop? De rika provinserna norr vill inte söder om söder, subventionera de rika i söder. Har man den typen av ojämn ekonomisk utveckling i ett land, då är det frågan om suveränitet, om att behålla landets integritet. Så slutsatsen här var att enda möjligheten för tre landomslutna provinser i Kinas sydväst, sydöstra Kina, Yunnan, Sichuan, Guizhou, med en sammanlagd befolkning av mer än 100 miljoner människor. För att om någon som skulle kunna hinna ikapp kustprovinserna skulle vara tvungna att utveckla en eller bygga en handelsväg genom ett grannland, Burma. Och den här artikeln då nämner järnvägarna från Kina, från Lashio, Rangoon. Den nämner Irrawaddy-floden och andra möjligheter för Kina att öppna en handelskorridor genom Burma. Vad man inte nämnde i den här artikeln 1985 var att alla gränsområden på den tiden, undantag av just Ruili Muse, kontrollerades av diverse upprorsarméer. Det var Kachin Independence Army här och det kom en spart i Burma här. Men då 1988 så var det stort uppror i Burma. Och mitt under upproret när hela västvärldens uppmärksamhet var koncentrerad på vad som hände i Rangoon, så skrev Burma och Kina under ett gränshandelsavtal. Annars skrattade åt det och sa att det var det där vi tog nu. Det var inte tokigt alls. Och 1989, ett år senare, så var det då ett myteri inom armén för det burmesiska kommunistpartiet. För ledningen av det partiet bestod i huvudsak av väldigt gamla maoistiska ideologer som var etniska burmeser från Rangoon och andra städer som hade tillbringat flera år i exil i Kina. Medan de eniga soldaterna i armén kom från bergstammar ut efter gränsen. Måste de tillhör en stam som kallas för Wa. Och Wa, de var faktiskt huvudjägare fram till början på 1970-talet. Så ett folk som har haft väldigt minimal kontakt med resten av landet. Men nu som helst, de reser sig då 1989 för att ställa ut de gamla ledarna som då pensionerades i Kina och fick pension och stanna kvar där. Och sen kommunistpartiets armé som då uppgick till 20 000-30 000 man omvandlades till fyra regionala arméer baserade på etnicitet. Och den största där var det United One State Army. Och då gick det ett fredsavtal med regeringen. Okej, lämna oss i freden när vi är i fred. Men vi vill bygga upp vårt eget territorium här. Och det gick regeringen med på. För att på den tiden var regeringen så trängd på grund av upproret i städerna att den inte hade så mycket val. Och givetvis United One State Army för första början hade mycket goda relationer med Kina. Jag vågar faktiskt påstå att Kina, det var Kina som uppmuntrade att kasta ut de gamla maoisterna. De hade spelat ut sin roll. Kina behövde dem inte längre. Kina som tidigare exporterat revolution, de ville nu exportera transistorradior och tvättmaskiner, cyklar och bilar och vad som helst. Och då passade Wa betydligt bättre in i den bilden. Men för att förstå riktigt vad som hände 88-89 fram till man byggde monumentet och bron. Så jag tittar på den här kartan. Kina. Ett jättelikt inlandsimperium. Med relativt kort kust för ett land av den storleken. Och i synnerhet när det är ett land som är helt beroende av export för sin ekonomiska tillväxt. ska man exportera saker från här. Och det är det som den artikeln som Panchi skrev. Att järnvägsförbindelserna, kommunikationen är för långa och besvärliga. Och var, säger, lagerlokalerna är redan fulla med varor och producerar krisprovinserna. Så därför måste man ha ett, vad man kallar för ett outlet genom ett annat land. För att nå Indiska oceanen. Och sen har vi då Sydkinesiska sjön, The Straits of Malacca, som är, det kan blockeras och det blir en konflikt. Så Kina är för sin utveckling, till sin fortsatta ekonomiska utveckling, helt beroende av de här korridorerna mot Indiska oceanen. Och då kan man titta på kartan. Vilka grannländer är det då som har tillgång till Indiska oceanen? Ja, det är Pakistan. Ja. Ja, de har byggt en highway här, Karakoram Highway. Men den går då upp på en, jag tror det är den högst belägna motorvägen i världen. Så man, chaufförerna måste ha syrgas och de kommer upp dit och på vintern här är snö och is. Och det är mycket olyckor, så det är inte så bra idé. Och Pakistan är som politiskt väldigt skakigt på ett helt annat sätt än vad Burma är. Ja? Så okej, okay, inte oväsentligt. Men Kina har också byggt en hamn ner här som heter Gwadar. Men inte, och sen dessutom är man då långt ute i nordvästra Kina här, i Xinjiang. Och det är inte så bra om man ska få de här provinserna att utvecklas. Här. Så har vi då Indien. Jag glömde det. Indien och Kina kommer inte överens om något. Och så har vi då Burma-korridoren. Så ser man på den här kartan, tänker man strategiskt och geostrategiskt. Det är lite konstigt att Kina lägger så enorm vikt på förbindelse med Burma. Ungefär drygt för 10 år sedan, när blev, nej, lite mer. Efter att Isstimor hade självständigt, vilket år var det, ni som hänger med i världsutvecklingen. Okej, okay, det var en folkomröstning 1999, eller hur?
Slut på
90-talet. Ja. Hur som helst, kort efter det så var jag på en internationell konferens i Köpenhamn. Det var om EU och ASEAN, tror jag. Det var trist, men jag åkte i alla fall, för jag hade ärenden i Danmark. Och då var det en kinesisk man där som var rådgivare till dåvarande president Hu Jintao. Och han var under talet till församlingen, så var han så glad över att vara där med alla vänliga, väldigt inställade grannar. Han sa liksom alla de där floskelna som man kunde vänta sig. Men så ville han käka lunch med mig. Och jag förstod att han ville prata om det här landet. Så jag sa till honom då att jag har en teori. Och det är alltså på den tiden Burma styrdes av en benhård militär diktatur. Va? Så jag sa till honom att jag har en teori om ert intresse för Burma. Och jag nämnde det här med Inland Empire, Trade Routes for the Indian Ocean och allt annat sånt där, right? Och då sa jag, ja, det är klart det här. Det är ju vår, det är vår strategi. Så då sa jag att, så för då är ni inte intresserade av att ha något regimbyte i Burma. Nej, nej, det vill ni inte ha. Ni är glada, nöjda med militär. Ja, ja, inte nöjda. Men så sa jag, men ibland så händer ju saker som man inte hade väntat sig. Och som sagt, det var strax efter att Östra Timor hade blivit självständigt. Så han sa att om någon för 10 år sedan hade föreslagit att Östra Timor skulle bli en självständig stat, så skulle den personen ha blivit avfärdad som lite smått galen. Så ibland händer det saker som man inte kunde förutse, som är helt oväntade. Så jag sa att, låt oss säga att Aung San Suu Kyi är Burmas president imorgon. Alltså presidenten, för att det var innan författningen hade antagit. Alltså, vad ska Kina göra då? Hur kommer Kina att reagera på det? Då sa han, ja, men vi beundrar Aung San Suu Kyi. Vi tycker hon är en fantastisk kvinna. Jag tänkte, aha. Om det är, ni vill ha militärregimen, men det är en annan regering som sitter med makten, då kommer ni att anpassa er efter den nya situationen. Och jag sa då till folk att om Aung San Suu Kyi någonsin blir Burmas ledare, kommer Kina vara första landet att rulla ut den röda mattan. Och det är precis vad som hände 2015. Men sen sa något väldigt mer intressant. den kinesiska rådgivaren till Huyentao. Han sa att det är rätt, sa han, att det är en outlet. Han använde engelska termer givetvis. Då sa han också att men, det är också en inlet, sa han. Jag sa, en inlet för vad då? Han sa att jag vill inte längre självförsörjande i olja, fossil fuel, fossila bränslen, säger man kanske. Han sa att vi har redan byggt en pipeline från Kazakstan till Xinjiang till resten av landet. Och så skrattade han, sa att detta kan vi inte acceptera, bygger självständighet. De som muslimerna som bor här. Men så sa han att men det mesta av vår olja kommer fortfarande från Västasien, eller Östern, eller vad vi kallar det för. Och han sa att i händelse av en framtida konflikt med USA så kan det blockera Malackasundet. Så jag tänkte, vilken konflikt kan det vara? Låt oss säga att Kina bestämde sig för att invadera Taiwan, som man anser vara en kinesisk provins. Så måste USA göra någonting för enligt det avtal som man slöt i Taiwan, där man bytte erkännande av Kina från Taipei till Beijing. Men även om Donald Rumsfeld får Secretary of Defense, då tror jag inte att de ska börja skjuta missiler inne i Shanghai eller Peking. Men de kan som sagt, kunde som sagt blockera Malackasundet. Som man gjorde mot Japan under början av andra världskriget, som ledde till den konflikten. Att blockera oljetillförseln. Ja, och han sa då att vi är inte rädda för Singapore. Vi kan ta hand om Singapore. Men den amerikanska flottan har ett avtal att de kan använda hamnen i Singapore för militära ändamål. Och då kan de blockera Malackasundet. Han var förvånad över vad han sa det här. Så sa han, därför sa han, ska vi bygga pipelines genom Burma för gas och olja. Jag tänkte, den kan är lite knäpp. Idag är det pipelines och gas och olja genom Burma. Som då de behöver givetvis gå det mesta genom Malackasundet och Sydkinesiska sjön. Men man har redan etablerat alternativ här. Så det är lätt att se hur viktigt strategiskt, ekonomiskt, politiskt Burma är för Kina. Jag får säga att det Kinas av Kinas grannar är det som det finns inget land som kommer i närheten av Burma vad det gäller intresse för Kina. Här ser vi då gas pipeline, gas, olja. De har byggts. Och det byggdes och stod klar ungefär 10 år efter jag haft det här mycket intressanta lunchmötet med den kinesiska mannen. Och här har vi då samma sak igen. Och här är då burmesiska militären som måste vakta det där, för det finns etiska rebeller överallt. Va? Och det är mycket, inte alls otroligt att Kina säger att vi kan hjälpa till med det här också. För det är ju väldigt viktigt för oss. Nu så är det emot Burmas konstruktion att främmande trupper ska finnas på det territorium. Men det händer sig av en krissituation så kan man säkert luckra på den bestämmelsen. Då kommer ut de här grabbarna. United West State Army. Kinas politik gentemot Burma är en stor morot. Lån, krediter, deltagande i den så kallade fredsprocessen, vilket de har tagit över helt och hållet, gjort alla andra totalt irrelevanta. Och så har de sticka också, det är käpp som man på svenska.
Piska.
Piska, piska, tack. Och det är de här grabbarna. United West State Army. Det var ungefär 20-30 000 man i vapen. Den nyaste vapen man kan tänka sig, allt från Kina. Här firar man 30-årsminnet av upproret 1989. Det var då myteriet skedde i Burmesiska kommunistpartiet. Och bara tog över större delen av armén och territoriet. Det var tusentals som marscherade förbi den här. Det är lite grann av vapen som de har. Det är inte den typen av vapen som ramlar av flaket på lastbilar. Det kan man inte köpa på svarta marknaden. Vad säger du om det? En drönare med raketer. Det kan man heller inte köpa på svarta marknaden. Det ramlar inte bak av flaket på lastbilar heller. Det finns en koppargruva nära Mendeley som heter Lepadan. Så blir det ett joint venture med ett burmesiskt holdingbolag och Norinco. Ett underbolag till Norinco. Så då är det stora vapentillverkaren i Kina. Och det var väl massa bråk om det där. Lokalbefolkningen tycker inte alls om det. Det är för att de förorenar vattnet och förstör berget. Det är ett tempel som har blivit nästan rasat ihop. Så det var för några år sedan väldigt mycket demonstrationer uppe där. Lokalbefolkningen som motsatte sig det här koppargruvsprojektet. De som ledde kampen där var två unga tjejer. Jag träffade dem när jag var där. Jag fick komma tillbaka till Burma första gången efter många år, 2012. Två väldigt smarta tjejer. De hade sålt grönsaker i marknaden bara några månader tidigare. Och nu ledde de den här massrörelsen mot det kinesiska gruvbolaget. Men när de här demonstrationerna pågick så kom en minister från centralregeringen, som heter Angmin, dit. Och han som pratade lite grann bredvid mun. Var inte så smart. Han sa till demonstranterna, men gör inte så mycket oväsen här, för att vi är rädda för Kina. Om ni gör för mycket oväsen här, då kommer kineserna beväpna kommunisterna. Men kommunisterna menar givetvis United States Army, som inte är kommunisterna ändå. Och faktum är att han hade rätt. Det är precis det, på det sättet som Kina spelar sina kort i Burma. Här har vi en drönare till. Det är moderna vapen de har. De slås inte mot regeringen. Men jag frågade en gång en representant för Wyoming, varför har ni så mycket vapen? Ni vill inte slåss. Och det sa han ganska roligt. Han sa, vi är som en bodybuilder. Vi var stora, så folk blir rädda för oss. Men ingen vågar slåss med oss. Och det är det som är hela poängen med den här armén. Att hålla burmesiska armén stången och hålla utanför. Så att det inte blir några strider där. Kina vill inte ha krig utefter gränsen heller. Det var det skulle innebära flyktingar in i Yunnan. Och handeln skulle bli upp och nedvänd. Och det är inte alls i Kinas intresse att de här killarna gör någonting mer än att de är stor bodybuilder som håller den burmesiska armén på behörigt avstånd. Här har vi lätta tanks, APCs. Men när man talar om vad, det är viktigt att komma ihåg att de är kanske kinesiska helt beroende av Kina för nästan allt. De har kinesiska mobiltelefoner, kinesiska pengar, kinesiskt internet. Men jag vågar påstå att man kan inte helst se dem enbart som kinesiska marionetter. I augusti i år så var jag faktiskt uppe i Wa-området. Jag var smugglade mig in där på en hemlig väg. Och jag tillbringade en vecka där. Pratade med alla ledarna för Wa-rörelsen. Och det stod helt och hållet klart för mig. Jag var förvånad hur antikinesiska de faktiskt var. Och det är inte så svårt att förstå. För det finns Wa också i Kina. Det är 400 000 Wa i Burma, 400 000 i Kina. Och i Kina har kinesiska myndigheter inte alls varit speciellt ska man säga behandlat Wa väl. Man har förstört deras gamla trummor, deras trumhus som är det sociala centrumet i varenda Wa-by. Man tvingar dem in i kollektivbruk som inte fungerade. Och idag så har man då etablerat någonting som kallas för kulturella byar över hela Kina. Där man då liksom olika etniska grupper som ska vara. Det är som ett zoo med folk. Och Wa och givetvis huvudjägare. De finns ju där då, klär upp dem då i någon slags kläder som de inte har burit på 50 år. Och så får de gå runt och dansa massa konstiga danser. De har till och med Wa som spelar Maori som Nya Zeeland, nordamerikanska indianer och andra stammar som är liksom lite mer mörkhyade än vad kineserna är. Det är förnedrande. Så man ska inte ta förhållandet mellan Wa-armén och Kina att det är liksom bara en marionetter som Kina kontrollerar. De har sina egna tankar också. Och jag tror att de var väldigt, jag fick intryck att de var väldigt glada över att träffa mig så vi kunde diskutera de här frågorna. Jag var ju här på för 30 år sedan när området kontrollerades av Burmesiska kommunistpartiet. Så de visste vad det var, de visste att det hade en viss bakgrund vad det gäller området och så vidare. Här. Det är igen för att det var låter tjatig. Det ramlar inte av lastbilen på ett flak, va? Det är pansarvagnar. Tunga saker. Här, lastbilar. Så. Så ska man då titta på vad som händer i Burma. Och försöka få en uppfattning om vad som kommer hända under de närmaste 5-10 åren. Så måste man förstå den här problematiken. För det första, varför Burma är så viktigt för Kina? Det är ingenting som Kina bara kan ge upp sådär. Det är otänkbart. Och vi tycker det är fel eller inte, det hör inte hit. För Kina har sin strategi för utveckling av en utvecklad korridor genom Burma. Som jag visste, gå tillbaka till 1980-talet. Man kan även säga att det är äldre än så. Därför att innan Kina exporterade konsumtionsvaror så exporterade de revolution. Och kineser stödde på det burmesiska kommunistpartiet. Var menat att sen utvecklas till det thailändska kommunistpartiet, kommunistpartiet i Malaysia, Indonesien och så vidare. Den så kallade dominoteorin, right? Så att Burma-korridoren har alltid varit en viktig del av Kinas utrikespolitik ända sedan Mao Zedongs dagar. Vare sig de vill exportera revolution eller konsumtionsvaror, Burma, det är nyckeln, det är vägen till resten av världen. Och det finns ingen västerländsk NGO i världen som kan göra någonting åt det. Vad man kan göra är förstås att stödja det civila samhället, man kan berätta kontakter med WHA, istället för avfärda sådana narkotikasmugglare som västvärlden har gjort. Och man kan framförallt försöka skaffa sig en bättre förståelse över de geopolitiska sammanhangen som Burma befinner sig i idag. Vad vi sett nu under de senaste åren är ju att Aung San Suu Kyi har förvandlats från att vara västvärldens älskling till bli västvärldens paria på grund av Rohingya-krisen, som hon inte är så skyldig till. Och vad händer då? Västvärlden drar sig tillbaka och Aung San Suu Kyi som är politiker, det är val i Burma nästa år. Hon måste visa folket, väljarna, att hon åstadkommer någonting. Ekonomisk utveckling. Och gör hon då? Hon åker då till Kina. Och Kina bryr sig inte om mänskliga rättigheter. Så att Kina och Aung San Suu Kyi har plötsligt blivit väldigt goda vänner. Precis som den här mannen sa för länge sedan att Aung San Suu Kyi är en fantastisk människa. Vi beundrar henne. På den tiden var han kanske inte menar att han inte tog det så allvarligt, men nu är det allvar och nu behöver de Aung San Suu Kyi. Hon har ingenting emot den här utvecklingen. Hon är ordförande för Burma-sektionen av The Belt and Road Initiative, som då är del av det här enorma infrastrukturprojektet som Kina har lanserat. Va? Men då har vi då militären. Militären ser sig själva som försvarare av landets självständighet och integritet. Om man tycker om militären är det så de ser sig själva. Och de är inte glada över det här. För när Kina när Burma började öppna sig till omvärlden 2010-2012, det var inte därför att de generalerna en morgon vaknade och hade en demokratisk väckelseupplevelse. Ah, vi ska inte vara fruktansvärt diktatorer, vi ska vara demokrater. Ja, men så gick det inte till. Det var det beroendet av Kina som Burma kommit under de år som Burma var underställd sanktioner och bojkotter från väst, som tvingade dem in i Kinas läger. Och de hade inget annat val än att alla resa med Kina. Men i enligt dokument från den burmesiska militären, hemligstämplade dokument som jag har i min ägo, så skrev man redan i början på 80-talet att det är en nationell kris, vi håller på att förlora vårt oberoende, vi håller på att förlora vår självständighet, vi håller på att bli en kinesisk koloni. Vi måste förbättra relationen med västvärlden för att motverka det. Och säga, det här är vad vi ska göra. Och det är precis som man gjorde 2010, 2011, 2012. Släpp politiska fångar, släpp Aung San Suu Kyi, låt pressen verka fritt och så vidare. Men ge inte upp makten. Och det behöver man inte göra heller, för att man har antagit en författning, en grundlag, som garanterar militärens avgörande roll i på det sätt landet styrs och så vidare. De kan lägga veto mot alla beslut som går emot deras intressen. Men nu är vi då tillbaka på ruta ett igen. Att västvärlden har vänt sig emot Aung San Suu Kyi och den nya regeringen. Även om det är demokratiskt val till en militärdiktatur. Och Kina är tillbaka med stormsteg. Och det är väldigt lite som Burma kan göra åt det. Okej.
Så, då tänkte jag bara säga två små ord innan vi avslutar. En jätteinspirerande att få lyssna till dig och alla dina erfarenheter. Och som vanligt så är det liksom 50 nya frågor och kanske svar på ett par man hade, men det väcker ju fler frågor såklart. Men vi får fortsätta följa det du skriver och din rapportering och följa situationen i Burma. Men jag tänkte passa på och tipsa kanske om vad vi själva då på Svenska Burma-kommittén har för kommande event. Så då är det ju vår bokcirkel som rullar på. Så nästa tisdag träffas vi igen för de som är intresserade. Och sen har vi den 12 december så har vi vårt sånt här årliga adventsfika eller adventsmingel dit alla medlemmar och även utomstående är välkomna. Men med det sagt så stanna gärna kvar ett tag, ni som måste gå får gärna gå, men jag vet att många har följdfrågor och kom gärna upp och prata med oss eller Bertil. Och sen vill vi såklart tacka Bertil för idag. Så vi ger honom en varm applåd tycker jag. Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack så mycket.